Hej och välkomna till avsnitt 224 av Förlagspodden i nådens år 2024.
Där fick du ihop det.
Visst fick jag.
Ja.
Bara en liten kort grej då innan vi börjar. Du såg det att Tegs Publishing pausar och Anders Teglund var intervjuad i Svensk Bokhandel.
Jag såg det, jag hann inte läsa intervjun men jag såg det.
Nej, det är ju sorgligt på sitt sätt att man är tvungen att lägga ner. Men med Anders Teglunds perspektiv så är det nog rätt. Men jag tänkte bara säga det till de som är intresserade. Lyssna gärna på vår intervju med honom i avsnitt 187 för knappt ett år sedan. Där berättar han ju vad det innebär att driva ett förlag och hur det är att driva ett förlag när man samtidigt är författare. Det var bara lite självreklam där i början.
Mm.
Ska vi köra igång?
Yes, vi kör igång.
Då kommer min andra rapport. Det låter jävligt fräckt att säga. Andra rapport från bokmässan i London. Och den handlar om två saker. Framförallt handlar den om den här frågan om exportindustrin med engelskspråkiga titlar som brittiska och amerikanska förlag sköljer över marknaden i Europa. I Storbritannien så ser man ju det inte som ett problem. Man ser det som en halleluja-grej. Jag såg att Book Awards som The Bookseller anordnar inom olika genrer, inom olika områden. Alltså när man prisar olika förlag så har man ett pris som handlar om exportframgångar.
Det är klart att inte de ser det som ett problem. De tjänar ju pengar på det här. Dessutom är det i linje med brittisk imperialism.
Eller hur? Framförallt det. 7 stycken av de stora förlagsgrupperna är nominerade, var 2 är lite mindre då. Bland annat Bonnier Books UK. För framgångsrika exportaffärer med böcker in i Europa.
Mm. Och bara för att ge lyssnarna lite siffror så kan man säga att brittiska förlag exporterar böcker till Sverige av ett större värde än hela Norstedts förlagsgrupp omsätter, ungefär 450 miljoner kronor. Och var femte bok som säljs i Sverige i omsättningskronor är på engelska.
Mm. Och ännu värre är det i Nederländerna. Vi har ju pratat om det i podden. Och det här förslaget som har dykt upp från agenter, holländska agenter, att man ska samtidigt som man köper en rättighet ska man också köpa en eller framställa en egen utgåva på engelska. Och det där har ju nu nått i alla fall Londons bokmässa, så man hade en debatt om det där. Men panelens sammansättning visar ju att 2 saker. Dels att frågan inte har väckt en bredare uppmärksamhet ännu. Alltså problematiseringen av detta. Dels att det är en bit kvar till att de stora drakarna tycker att det är ett problem som de vill diskutera offentligt. För den här panelen var med en scout och en agent brittisk. Och en förläggare från Nederländerna. Och sen ordförande för IPG, Independent Publishers Group. Alltså en organisation som hanterar oberoende förlagsdistribution och försäljning av böcker. Och det var IPGs punkt, om man säger så. Det var de som stod för den. Och det var de som hade valt de här människorna. Det är intressant för oss därför att den holländska representanten då, Genevieve Waltman, chef på VBK, som företaget heter hon jobbar på. Hon var rätt drastisk. Hon sa det att om ingenting görs så kommer det inte översättas några engelskspråkiga titlar i vårt land inom 5-10 år. Snarare 5 än 10 år, säger hon. Det kan ju låta väldigt drastiskt för oss som lyssnar, men vi vet ju att det är en jättesvår situation. Vi har ju pratat om det i podden. Hur bokhandlarna växer med den engelskspråkiga och hur det växer stort. De trycker undan den holländska eller nederländska litteraturen. I alla fall hennes förslag som hon väckte, det var det att en lösning på problemet är att de förlag som vill köpa in och översätta böcker samtidigt får rätt att köpa en engelskspråkig utgåva som kommer ut samtidigt med den egna utgåvan. Och båda ska säljas till fullpris. Och de ska ha ett fönster, 14 dagar eller en månad, de får sälja dessa böcker. Innan export utgår.
Men det där är ju, det är ingen ny idé, utan det där är ju en tidigare då. Det är väl flera agenter som också börjat sälja då rättigheter till titlar på. Alltså att man ska, flera holländska förlag som vill ge ut den engelska utgåvan samtidigt som den nederländska.
Jo, men hennes förslag är ju att man får köpa den här engelska utgåvan, alltså köpa en mängd böcker som man har rätt att sälja till fullpris innan den mycket billigare exportutgåvan kommer in på marknaden. Och så får man också rätt att sälja samtidigt sin översatta bok. Mm. Då får ju priset inte den effekten som det har idag, för bara priset i sig på de engelskspråkiga titlarna slår ju undan den översatta litteraturen när det är samma bok. Det ser man gång på gång på gång. Vi ser ju det i Sverige också, och man ser det, sa hon också, väldigt mycket i Tyskland nu. Så det börjar bli en akut fråga i flera länder. De här som satt på scenen då tyckte ju, alla tycker det här är ett konstigt förslag eftersom vi inte har den verkligheten. Det intressanta var att den här mannen som är chef för IPG då, han berättar ju att han själv har ju sålt rättigheter till Europa och sen gladeligt samtidigt börjat sälja den egna upplagan på engelska innan den de har sålt har översatt. Så han har tjänat pengar bägge vägar. Han fick frågan då om det var så smart. Ja, då tyckte jag det. Idag, inte så mycket, sa han. Därför att det ser ut att skapa en situation. Det här systemet kan bryta samman som vi har idag. För om inte engelska böcker blir översatta, om författarna ska nöja sig med ett mindre royalty för en billigare engelsk utgåva, så förlorar de ju pengar på två håll. Både när det gäller engelska böckerna och när det gäller översatta böcker. Och den frågan är inte adresserad ordentligt. Och när den kommer upp mer så kommer det bli en problematisk diskussion om bokexporten från Storbritannien och USA. Det tror jag.
Fast problemet är väl inte att det är synd om de brittiska författarna som har enorma exportinkomster, om de tjänar lite mindre på den billiga exportutgåvan än på den översatta utgåvan, utan den stora frågan för oss, synnerhet vi som lyssnar på Förlagspodden, det är väl hur de små språkområdena ska klara sig mot vågen av böcker som väller in på engelska.
Så är det ju.
Jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå att lokala förlag ska sälja engelska utgåvor. Tänk om Bonnier ska börja pumpa ut Sally Rumi på engelska på Academy-bokhandeln. Det kommer ju bara leda till att vi säljer ännu mer böcker på engelska. Att de engelska titlarna tar ännu mer plats.
Jo.
Jag tror bara man ska släppa de här författarskapen. Sluta översätta från engelska.
Ja, det var så det ser ut att bli. Men samtidigt så var ju hennes försök, var ju, kan vi hitta en utveckling som inte går åt det hållet?
Jag tror inte det.
Nej, vi får se. Den här frågan kommer ju upp i London. Jag tror den kommer att komma upp i Frankfurt också. Jag tror att den kommer att växa.
Ja, säkert.
Ja, det måste den ju göra. Den måste ju växa eftersom problematiken är så intensiv. En annan sak som jag tyckte då, en sista grej jag tyckte apropå Londons bokmässa. Det var, vi pratade ljudböcker i den första rapporten. Och jag sa väl någonting om det då, men jag blev så förvånad över att ingen på den anglosaxiska marknaden funderar över vad det innebär med strömmande ljudböcker. Hur det påverkar marknaden, hur det påverkar författarna, hur det påverkar förlagen. I Sverige finns ju massor av erfarenhet och det är ju omtumlande erfarenhet. Och nu när Spotify kommer, det enda jag såg det var ju att Storytel blev väldigt uppvaktade. Men journalisterna, media, när jag pratar med dem, de bara tittar på mig. Och så har de inte tid med frågan och jag förstår inte det. Jag är väldigt förvånad över den bristen på nyfikenhet.
Jo, men jag tror att den beror på att de brittiska förlagen och de amerikanska förlagen, de förstår inte hur streaming kan förändra konsumtionsbeteendet på en marknad. De förstår inte att det är något Spotify som erbjuder streaming är något helt annat än Audible. Alltså de tror att det är bara en annan typ av försäljningskanal av ljudböcker. Och där, jag tror att det är det som är med förklaringen liksom.
Ja, jag tror att det är så också. Men när jag närmar mig folk jag känner, journalister, så tänker jag, här har de ju någonting. Här har de ju någonting som är omvälvande och väldigt intressant. Ska de inte titta på det? Men de behöver inte prata med mig, men de kan ju prata med den svenska ljudbokstjänsten. De kan prata med andra journalister i Sverige.
Mm, det är klart.
Det var en reflektion jag gjorde i alla fall, som gjorde mig förvånad. Förutom detta då så kommer vi att ha en intervju sen jag gjorde i London som en sista inslag från årets bokmässa i London. Men den kommer senare. Gå vidare.
Ja.
En annan internationell grej då ska vi ta kort. Svensk Bokhandel refererade The Booksellers artikel och så har de rubriken ljudboksplattform ändrar ersättningsmodell ska bli mer rättvis. Och så skriver de så här då, ska jag citera. Den amerikanska ljudboksplattformen Audible ändrar sin modell för royalties till författare för att de ska bli mer, citat, rättvis och insiktsfull. Det meddelar bolaget under ett event på London Book Fair förra veckan. Det här är någonting som Audible har jobbat med under längre tid, säger chefen för Audiobook Creation Exchange på Audible. Och avslöjar samtidigt att den nya modellen har kommit till genom samtal med författare och förläggare. Och så citerar de Brandon Sanderson, en amerikansk science fiction författare, som tidigare vägrat att släppa 4 av sina böcker på Audible. Men som nu när han har fått reda på att de har höjt ersättningarna, minimiersättningarna, så har han släppt på dem igen. Jag får ju spykänslor när jag läser den här artikeln.
Jaså, varför det?
Därför att det är felaktigt återgiven. Det var inget man lanserade på bokmässan. Och den liksom andas ju att Audible har funnit Gud. Och av godhet vill ge författarna bättre villkor. Ingenstans finns kunskapen om vilken drivkraft som ligger bakom sådana här aktioner i dagens läge. Jag menar, Audible gör ingenting idag utan att det är en PS-förflyttning gentemot Spotifys framväxt och framgångar. De bryr sig knappast om en enskild författare. Det som har att göra med den här frågan varför de gör den, det är ju att de måste bli mer konkurrenskraftiga gentemot Spotifys ersättningar till förlagen. Och vi kommer se mer sådana utspel, ett krig mellan de här två. Sen att Audible lanserar det som ett kolla vad goda vi är mot författare och de får en human touch i artikeln, det skriver en journalist som analysera marknaden, se. Lyssnarna och läsarna ska inte få den här typen av artiklar till sig. Det ska rensas av journalisten som ska se vad som händer.
Nu tycker jag du överdriver lite grann här.
Nej, jag tycker det är lura läsare och lyssnare. Det här är ett spel mellan Audible och Spotify i första hand. Mm. Och den här ersättningen har att göra med Spotifys framgångar. Jag kan inte se det på annat sätt. Så, jag fick jag spy lite i det här avsnittet.
Mm.
Det kommer mer. Ska vi gå vidare?
Vi går vidare.
Vad jag skulle vilja att vi tar upp nu, det är lagerhållning för svenska förlag. Jag vet att jag här om veckan frågade dig hur mycket det kostar att ha böcker på lager idag. Du arbetar ju med förlagssystem, inte sant?
Mm.
Och jag gjorde det som en tanke efter att du hade berättat om det här med print on demand för några veckor sedan. Och då berättade du att ni har ett helt nytt system för att betala lager.
Ja, tidigare så betalade vi per pall. Och då betalade vi per pall och per månad. Jag kommer nu inte ihåg exakt, men jag tror då kanske kring 69-70 kronor per pall och månad. Och det där med en pall, vad är det? Jo, det är hur många böcker som får plats på en pall. Det beror på om det är en tjock bok, eller tunn bok, eller en liten bok, en stor bok. Och sen kan det ju också vara så att det kan vara 1000 ex, det kan vara 500 ex. Men det kan också vara så att det är en bok som håller på att ta slut. Så det kanske bara är 100 ex. 100 ex på en pall, det blir en väldigt liten pall. Så det där var ju ibland en fråga om man kunde kanske optimera pallar. Om det ligger 40 ex kvar, ligger de på egen pall då? Så ibland så gjorde vi en sån här palloptimering. Då vi liksom försökte... Kunde man liksom flytta ihop, om det låg massa rester, kunde man få ihop dem på en pall och då kunde man få ner antalet pallar. Men nu har förlagssystem ändrat i alla fall, jag vet inte om det är så för alla förlag, men de har i alla fall gett oss ett förslag som vi har nappat på, och det är att vi betalar per bok. Och jag kommer inte ihåg vad det är nu, det låter jättelite, men enligt sättet som vi räknade på skulle vi få ner kostnaden lite grann. Men vi betalar alltså per titel, oavsett om den är stor eller liten, pocket eller inbunden, så betalar vi ett visst antal öre per månad eller någonting sånt. Och då slipper vi tänka också på hur de är placerade på pallar och så vidare.
Men det där är ändå rätt dyrt, va?
Ja, alltså det är det. Vi betalar ju betydligt mer för våra böcker på lager än vad vi betalar för vårt fina kontor på Kungsholmen. Och det är väldigt lätt att man som förlag snabbt får ett väldigt stort lager. Så att det är ganska mycket faktiskt.
Hur gamla titlar låter ni ligga på lager idag?
Alltså vi försöker ju... Inte tänka så. Alltså, det är inte så att en bok ska ligga efter 5 år så går den till maklats. Utan om det är en bok som inte säljer och som vi inte kan sälja eller bedömer att vi inte kan sälja och som har varit på rean, då ska den ju egentligen makuleras.
Ja.
Det där, vi makulerar ju böcker varje år. 1 eller 2 gånger om året försöker vi göra. Det har ju också blivit mycket dyrare att makulera böcker nu än vad det var förut. För att nu ska det liksom sorteras och man lyfter bort plastomslag och man liksom... klipper bort pappret och återvinner och sådär. Så att jag kommer inte ihåg nu vad det kostar. Men alltså det är inte gratis att makulera, utan det kostar liksom någon krona per bok eller mer.
Då har jag en fråga med tanke på vad vi har diskuterat tidigare här. Tänk nu så här att du har en bok och efter första året eller första halvåret så räknar de med att försäljningen kommer att dyka. Varför inte makulera resten och föra över den till print on demand? Jag menar, då vet ju jag att det blir nästan dubbelt så dyrt att trycka en print on demand än en vanlig bok eller mer. Men om man lägger på lagerhållning, finns det inte en ekonomi i detta att tänka så?
Hur snabbt sa du att man skulle göra detta? Så efter...
Det vet jag inte. Jag bara tog på en höft ett år eller ett halvår.
Vi brukar aldrig makulera en bok efter ett år. För även om den nästan inte säljer någonting så brukar liksom den få en chans på rean. Och ibland så försöker vi bli av med den på restrean. Är det en fackbok så har den förhoppningsvis ett längre liv. Är det en skönlitterär bok så har den det inte. Ja, kanske att man skulle kunna spara lite pengar på det, men det känns ju väldigt fel att förstöra en upplaga för att ersätta med en annan upplaga.
Man kan gå ner och beställa ännu mindre första upplagor då och sen satsa hårt på print on demand. Kan man inte det? Du sa ju själv att det är väldigt bra kvalitet på dem.
Ja, men print on demand, så som vi använder det, är ingenting som vi tjänar pengar på, utan det är en service till författarna. Och det känns ju väldigt dumt om man säljer ingenting och sen så det lilla som man har sålt som blir över, det ska man makulera för att sen göra en print on demand. Kanske man kan göra en print on demand från början. Det är ingen jätteaffär att liksom sitta och göra print on demand av alla böcker som inte längre säljer. Det är faktiskt en ganska dålig idé. Det kan ju vara något man gör om författarna kräver det eller vill det eller önskar det eller hoppas det. Men det är ju lite pill att göra. Du ska anpassa formatet och du ska trycka anpassa dem och du ska kanske ändra lite grann i omslagsoriginalen och du ska göra en ny baksida. Och det är inte bara att trycka på en knapp.
Jag förstår det, men det här är ju den stora frågan för många för lagerhållning. Det är ju ett gissel och därför jag tänkte att ny teknik gör ju att man kan förändra de här frågorna.
Ja, jag vet. Men att göra print on demand av böcker som inte längre säljer är egentligen en bra sak. Det är en jättebra sak att göra print on demand från början av böcker som kanske inte kommer sälja så mycket. Det däremot är ju någonting som verkligen kan få ner lagernivåerna.
Men jag har en idiotfråga nu.
Mm.
Hur många böcker räknat i volym har ni på lager idag? På ett ungefär, inte exakt.
Jag borde kunna veta det exakt. Det vet jag inte, men det är ju mer än 1 miljon.
Men du hör hur det låter, va? Det låter ju makalöst. I min värld är 1 miljon böcker. Det är så mycket så jag kan inte ens tänka tanken till slut.
Nej, jag vet, men vi säljer ju ganska många också. Nu har det gått ner, men när vi sålde som mest pappersböcker så sålde vi ju nästan 1 miljon om året.
Vilka volymer det är i alla fall.
Mm.
Ja, har vi något mer vettigt att säga om modern lagerhållning?
Nej, det tror jag inte.
Nej, då släpper vi det. Du, nu ska jag ta upp Storytel.
Mm.
Du ser fram emot det, hoppas jag.
Alltid ett kärt samtalsämne.
Ja, jag ska summera läget när det gäller fuskbetygen på ljudboksplattformarna. Jag ska fokusera på Storytel, för de har gjort mest. Och de har fått mest beröm då att de har väldigt snabbt plockat bort de här. Inte alla, tror jag inte, men de plockar bort många av de här fuskbetygen. Men vad jag förvånas över, det är hur extremt dåliga de här ljudboksplattformarna är på att kommunicera i stresssituationer. Vad de gör och vad de säger, det är delvis två helt olika saker.
Men det sa du också i förra avsnittet förra veckan.
Ja, men... Jo, men det är så makalöst. Jag har försökt att prata med några av dem. Pratar med Storytel.
De är väl trötta på att du hör av dig stup i kvarten?
Ja, det vet jag inte. Men jag ringde PR-avdelningen på Storytel. Först, de släcker ner och tar bort ett förlag, Adamsson och Lövgrens förlags, alla titlar på plattformen. Men de vill inte ge en förklaring. De säger, vi kan inte uttala oss under pågående utredning, säger PR-avdelningen. Och det tycker jag inte är särskilt trovärdigt. Man tar inte bort ett förlags titlar innan man har en orsak, innan man vet vad som har hänt.
Ja, det är ju en väldigt drastisk åtgärd så att man...
Det är klart att man vet exakt vad som har hänt. Det är klart att man vet varför man gör det. Om det inte är så, om det är som man säger att de gör det på grund av att de har en pågående utredning och inte kan prata om det, så är det rätt så säkert. För hur de än gör nu så har detta gått ut på nätet och förlaget... blir dumt oavsett skyldig eller oskyldig. Det är Storytels fel att det ser ut så, menar jag. För jag menar att först gör man en undersökning Och efter det så tar man ett beslut. Och då står man vid det beslutet. Om det då är att ta bort ett förlags titlar, så tar man bort det. Om det är att låta dem vara kvar, så låter man dem vara kvar.
Jo, nej, men det håller jag med om. Det håller jag verkligen med om.
Ja, så att det är så korkat. Jag tror inte de är ärliga. För jag tror att de har redan kommit fram till vad som har hänt och bestämt sig för att ta bort titlarna. Men man vet inte hur man ska kommunicera det. På nätet spelar det ingen roll, för där är förlaget redan dömt. Det enda man säger är att det här har ingenting att göra med de här fuskbetygsdebatten och fuskbetygen som man raderade för några veckor sedan. Nähä, sa jag. Det var ju intressant. Det kanske ni ska gå ut och kommunicera då.
Mm.
Det gör man ju bara när jag frågar. Och sen så säger man då att man har tagit bort alla de här fuskbetygen. Okej, då vet ni vem som ligger bakom. Nej, det tar vi inte reda på. Och här tror jag att pigan ljuger. Alltså jag tror att de inte vet hur de ska kommunicera ut det här. Att man tar bort de här fuskbetygen, som ju är ett problem för dem och kan bli mer, även om de nu stoppar möjligheten att göra det på det sättet man gjorde nu. Att man tar bort de här betygen och inte tittar vem det är som har gjort det här, det övergår mitt förstånd. Det är liksom ovärdigt. Det är klart man har tagit reda på det.
Mm.
Men man vill inte säga det heller. Och här ligger ett stort problem. Förlaget är redan dömt. På nätet lägger man ihop de här två frågorna, även om de inte har med varandra att göra. Och i och med att Storytel inte går ut och säger vad det handlar om, så bestämmer de det själva på nätet vad det handlar om. Du vet ju alla de här galna diskussionerna som kan uppstå på nätet. Och jag menar att Storytel har ett moraliskt ansvar. Man måste skydda sina kunder och sina författare från sån här dålig aktion, ska jag säga. Man måste redovisa vad man gör och varför man gör det. Man behöver inte nämna namn. Man kan absolut ha saker man inte berättar. Men man måste ge omvärlden en förklaring till vad man gör och vad som har hänt, som är trovärdig för att stoppa sladder och felaktiga...
Jo, det kanske kommer. De kanske inte har hunnit bara.
Hur mycket tid behöver man? De får sätta till de krafterna som behövs när man gör sådana här analyser. När vad jag förstår så har man bestämt sig för att nöja sig med att säga att man har stängt ner de här möjligheterna. Och så hoppas man att det inte ska bli något mer diskussion. Jag tror inte man klarar den försvarslinjen. Jag tror att man måste till slut berätta.
Ja, vi får se.
Ja, annars så blir det ju fullständigt rättsosäkert för förlaget som nu har fått sina titlar stoppade och stängda.
Ja, det är en mycket drastisk åtgärd.
Ja, vi får se. Jag tycker de hanterar detta fel och jag ser att de inte förmår att agera i motvind. Det behöver de ju lära sig. Det här är ju inte sista gången de kommer att få en attack. Och de måste också lära sig att respektera lyssnarna och sina författare på ett sätt så att de känner att de blir tagna på allvar. Nu gömmer de sig bakom och det är så många data vi har, det är så många betyg vi har. Ja, men det spelar ingen roll. Den konkreta frågan är alltid konkret. Den konkreta drabbade är alltid konkret.
Jo.
Ja, det var det.
Det var det.
Sen har vi en liten grej. En av våra lyssnare, Katarina Ingeman Sundberg, hörde av sig och berättade att hon hade fått ett förslag om marknadsföring på nätet som hon upplevde som scam då. Som en bluff helt enkelt. Och hon har fått det är tredje gången nu på ett halvår hon får de här förslagen. Nu är hon ju väldigt tydlig och ser det. Så hon säger nej till det. Hon fick ett förslag på nätet där hon kunde köpa 20 000 följare för $150. Eller 1 000 allmänna positiva kommentarer för $40. Hon kunde köpa 10 000 views för $5 och 1 000 likes för $5. Hon kunde köpa kombinationer av det där. Och går man in och tittar på avsändaren så ser man att verkar vara någon brasilianer. Det kan vara från Portugal, men jag fick för mig att det var från Latinamerika och Brasilien. Där man ligger alltså och matar nätet med sådana här förslag som ju ingenting har att göra med verkligheten utan bara marknadsföring, bluffmarknadsföring.
Mm.
Och jag vet inte hur många författare som får det här, men hon har som sagt fått nu på ett halvår 3 olika varianter på detta. Och den senaste gjorde hon en skärmdump och skickade över till oss. Vad tänker du om det? Inte så mycket att tänka kanske.
Alltså det finns ju många sådana där som säljer sånt. Synnerhet internationellt så finns det ju mycket sånt. Så det är ju kanske inte så mycket att säga någonting om. Men det är rätt, ja, det är som det är. Det är väldigt tråkigt.
Ja, man tar ju dem inte på allvar.
Nej, man tar dem inte på allvar. Jag tror ju också att det där är en scam. Alltså, jag tror att skulle hon betala så skulle hon inte få några likes. Liksom. Jag vet inte om det är, jag tror inte att det är en seriös fusktjänst. Den som köper det där blir ju säkert lurad.
Ja, tittar man på nätet så ser man att det varnas för det här aktören. Men jag menar, det finns ju de som gör det på allvar. Influencers och så som kan visa att jag har så många följare. Mm. Låt mig prata väl om dig och du betalar för det så får du så många följare. Eller så får du så många likes och så. Det gör ju att, åtminstone, jag tar ju aldrig de här likesen och de här inflytande på nätet på allvar.
Nej.
Aldrig någonsin. Ska vi gå vidare?
Mm.
Och då tar vi Storytel igen, tycker jag.
Igen.
Och nu är bollen din.
Nej, men det har ju kommit ut en nyhet här i förra veckan om att Storytels ordförande Hans Holger Albrecht inte ställer upp för omval. När jag hörde att han avgick så tänkte jag oj, men sen när jag läste det i artikeln och pressmeddelandet så såg jag ju att det var inte så att han avgick utan han ställde inte upp för omval. Jag tycker inte att det är så dramatiskt som det kan låta då, som jag uppfattade det först, därför att det är ju ingen hemlighet att Hans Holger Albrecht sitter där på EQTs mandat. Det är inte så att han har... Ja, han sitter där helt enkelt. Han representerar EQT i som ordförande i styrelsen. Och EQTs aktier i Storytel ligger i deras public value-fond som de ska avveckla och sälja. Och det är inte heller någon hemlighet. Att då fortsätta ha ordförandeposten, det är ju inte rimligt kanske.
Nej, det tyder ju också på att det händer någonting inom Storytel. Annars hade han ju suttit kvar så hade EQT fortsatt.
Jo.
Så det kommer ju bli någon annan ägare som kommer att ta... tror jag, tag i organisationen. Så tolkar jag det i alla fall. Att EQT nu drar sig bakåt.
Ja, det går inte att tolka på något annat sätt.
Men då blir jag lite nyfiken. För då tänker jag så här, okej, vad händer då med EQTs strategi och deras val av inriktning och företagsledning? Det är ju så att det är EQT som ligger bakom den här internationella företagsledningen. Det var ett direkt val man gjorde innan man gjorde det. Jag pratade med en som hade insikt i det. Och det var inte du. För jag tror inte du hade det då. Men det var en annan person som berättade det för mig. Att man hade valt väg. Och man skulle välja en internationell ledning. Så vad händer med den när EQT nu?
Ja, men den tror jag redan delvis är... har man modifierat. Det är ju inte heller någon hemlighet. Det har ju... Johannes Larcher sagt att vi ska ha lönsam tillväxt och att man sätter lönsamheten främst och att det inte är den här, liksom, att man koncentrerar på färre antal länder och så vidare. Så det är ju ingenting nytt. Men EQTs insats här är ju inte särskilt lysande om man säger så. De har ju gjort en otroligt dålig affär på Storytel, så de har väl förlorat någon miljard om det räcker.
Ja, men dessutom så är det ju ett sakta borttynande och det är ju tvärt emot vad de brukar säga att de gör. De går in hårt och de ska styra. Här har de gjort tvärtom och jag tycker att det skadar företaget. Jag pratade framförallt om företagsledningen, den internationella företagsledningen som man har, den styrelsen som man har. Varför ska man ha kvar den? Det är ju EQTs ledning man har valt. Om EQT hoppar av så kan vi kanske se att fler än Hans Holger Albrecht hoppar av.
Jo, det tror jag.
Ja, det är intressant i alla fall.
Ja.
Kan vi ha något mer att säga om det?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Då lämnar vi det.
Mm. Och det var allt för avsnitt 224 i nådens år 2024.
Japp. Vi hörs.
Det gör vi.
Nästa vecka.
Hej.
Hej då.